Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej allihopa, vi har ronden här, avsnitt 66. Välkomna alla lyssnare och hej Anders.
Hej Christian.
Hej Marit.
Hej.
Nötterna på plats, teet på plats. Det är lite kallt ute.
Det är svinkallt ute.
Det var sol och fint fram tills igår.
Jag är lite frusen, jag tillbringade 2 timmar här precis på en kylig idrottsplan.
Du ser lite frusen ut, men ja. Jag kan öppna, jag har haft bastun här igång.
Jaha, ställ dörren på glänt då.
Marit, hur mår du?
Jo, bra.
Allt bra. Hörrni, har vi någonting vi ska återknyta och återkoppla från förra avsnittet? Vi kan ju gå rakt på sak. Många har hört av sig och undrar, vad tycker ni om den här P1-dokumentären 70 dagar mot döden? Eller?
Det är ungefär som folk hörde av sig tyckte vi skulle prata om Paolo Macchiarini. Jag tror att man behöver hjälp att bearbeta såna här jobbiga, svåra saker. Och då ställer vi upp.
Ja.
Eller hur?
Vi har lyssnat på den alla tre. Jag kan börja bara säga att jag lyssnade på den på väg till jobbet i förrgår och jag började gråta. Alltså det är inte ofta jag börjar gråta, men det var så starkt. Den är så stark, den här dokumentären. Så nu kanske blir, jag vet inte, folk som inte har hört den här, och så ska vi prata om den. Ska vi sammanfatta lite vad det handlar om bara rent allmänt? Anders?
Ja. Det handlar om en frisk 30-årig kille som man förstår har återkommande buksmärtor som verkar bero på gallsten. Och sen så blir de här smärtorna plötsligt mycket värre och håller i sig längre och de åker in akut till Karolinska sjukhuset Solna. Och då konstaterar man att han har gallsten och han har också en gallsten i stora gallgången, säger man va? Och då behöver man ju ta bort den här stenen för att gallan ska kunna rinna fritt igen. Och det är i Stockholm centraliserat till några ställen. Framförallt Karolinska i Huddinge. Och man då vill flytta honom, men det går inte upp på grund av platsbrist. Och då tänker man att vi satsar på näst bästa varianten. Och sen så...
Då flyttar man till Danderyd.
Då flyttar man till Danderyd.
Ja.
Och där försöker man göra en sån här ESP. Men det lyckas inte. Och han kommer tillbaka till Karolinska Solna. Och då är han i ett ganska dåligt skick. Och försämras ganska snabbt. Hamnar på intensiven. Flyttas från intensiven Solna till Huddinge. Och kirurgin. Man gör den här ESP och sen så fler
kirurgin. Folk får lyssna på dokumentären och bara långt och kort så ligger det tar 70 dagar från honom. Från att han får sitt gallstensanfall till att han sen dör på intensiven på Huddinge. Och då har man gjort, jag kommer inte ihåg om de sa 37 eller någonstans operationer. Vilket är bisarrt många. Jättemånga har varit inblandade i det här fallet och han har varit urdålig mot slutet. Och, ja, klarar inte. Han dör.
Lita på mig, pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Det mer behöver inte säga om själva liksom fallet, men det väcker många frågor.
Det är en väldigt fin dokumentär. Man blir otroligt gripen och berörd av det som du säger.
Ja, därför man får verkligen höra anhörigas ja, men liksom berättelse om de här hemska 70 dagarna.
Mm. Och, de är väldigt sakliga och bra, tycker jag. Eller hur?
Och framförallt så är det ett perspektiv som sällan kommer fram och som jag känner att jag behövde höra.
Mm.
Därför att man hade kunnat göra det här på ett mycket mer instrumentellt medicinsätt. Liksom. Mm. Exakt vilka ingrepp och när man kunde ha misstänkt ena och det andra och så vidare. Men det är inte det, utan det här är, jag uppfattar det nästan som att det är renodlat anhörigas perspektiv.
Mm.
Och jag är lite, jag vet inte hur jag ska säga, jag är lite chockad och lite skrämd över hur otroligt starkt jag kände. Och jag lyssnade också på det när jag åkte till jobbet. Och sen kom jag till jobbet och möts av, jag säger inte att det är likadana fall, men alltså jag menar människor som ligger svårt sjuka, döende, unga på en intensivvårdsavdelning med anhöriga runt omkring sig.
Mm.
Och jag helt plötsligt såg dem i ett helt annat ljus efter den här dokumentären. Och det, varför jag säger att det skrämmer mig är därför att jag, så här starkt känner jag inte när jag går på jobbet varje dag.
Nej.
Och behöver jag höra en dokumentär, behöver jag läsa en skönlitterär bok för att fatta i vilken känslomässig kontext jag egentligen befinner mig i dagligen? Det gör att jag blev rädd för att jag har under åren blivit avtrubbad på ett sätt som jag inte ville bli och lovade mig själv att inte bli när jag började på läkarutbildningen.
Nej, men jag fattar. Och särskilt intensivvården är ju liksom, det är ju tungt för att det är så svårt sjuka människor, eller hur? Och samtidigt är det mycket apparater och ingrepp, och det blir väl lätt instrumentellt liksom, och att man kanske tvingas tänka så kring patienterna.
Ja, jag vet inte om det måste finnas en motsättning i det. Men vet ni att jag hörde också på radio för någon vecka sedan. Och sen tror jag att han har varit med i tidningen också. Någon polis som har skrivit en bok. Han jobbar inom prostitutionsroten. Ja, men exakt. Ja. Hörde ni det?
Jag ska föreläsa med honom i Västerås om 2 veckor.
Mm. Han pratade kring det här med, jag vet inte om han använde begreppet avtrubbad, men han pratade om den här balansen som krävs.
Mm.
För det var någon som frågade honom, reportern, men hur kan du, när du ser allt det här fula och alla dessa hemska män som utnyttjar kvinnor och liksom personer i total maktlös ställning.
Mm.
Hur kan du sen gå hem och liksom, tycker du att Stockholm är en fin stad? Och då sa han att ja, jag måste liksom bestämma för att jag tycker Stockholm är en ful stad när jag jobbar. Men sen lägger jag ifrån med den kappan. Nu hittar jag på, egna ord. Men alltså, jag lägger ifrån med den kappan och sen går jag ut och är liksom min privatperson.
Mm.
Och att i viss mån så måste man ha någon typ av sköld när man jobbar inom jobbiga branscher.
Mm.
Därför att annars så går man under.
Ja, men jag tänkte ju säga det.
Och det köper jag.
Ja.
Jag bara blev rädd när jag hörde den här dokumentären att min sköld har blivit för tjock. Tjockare än vad jag hade önskat.
Simon Häggström heter han.
Okej. Okay.
Mm. Nej, men jag tänkte på du, alltså, du säger att det är instrumentellt, Anders. Men jag menar, det är bara att man är så fokuserad. Man är så liksom ändå, du är professionell på intensivvården när du jobbar och
ja, är fokuserad och koncentrerad.
Ja, och så, liksom.
Men vad menar du? Menar du att vara känslomässig skulle innebära att man är oprofessionell?
Nej, men jag menar bara att om man släpper på alla de där känslorna när man jobbar så blir det svårt att hantera saker. Jag antar att det kommer ibland efteråt. Tar du inte hem patienten och liksom,
jo,
att
absolut.
De här känslostormarna kan komma sen liksom, efter några dagar plötsligt nu liksom.
Absolut, det är klart det händer. Jag menar, men det var extraordinärt hur starkt jag känner när jag lyssnade på den här dokumentären.
Uh-huh.
Och jag vet att det här har hänt mig en gång tidigare, en sån här aha-upplevelse. Och det var en sommar då jag jobbade på ett ställe där det kom in väldigt mycket intoxer, alltså överdoser. Och de hade tagit överdoser i självmordssyfte. Och det var ofta unga människor och det kom ofta föräldrar dit. Och jag satt och pratade med de här föräldrarna och det var uppenbart vilken ångest de hade. Och skuldkänslor över att deras barn inte vill leva och så vidare.
Mm.
Och jag pratade med dem och betedde mig säkert empatiskt, men jag kände inte jättemycket. Och samma sommar läste jag Majgull Axelssons bok Moderspassionen. Har ni läst den?
Nej.
Som
Nej.
Handlar om en mamma vars barn tar sitt liv. Mm. Och den ångesten som det skapar hos den här mamman.
Mm.
Och det bara liksom tog mig rakt in i hjärtat. Och jag insåg, men det här är vad jag sysslar med. Och möter dessa personer varje dag. Och jag känner inte så här. Och samma sak, där blev jag också skrämd över min egen hårda sköld.
Ja, men du sa också, det kanske är formen på något sätt också. Den här dokumentären är väldigt... Den är väldigt fint gjord. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det är fin musik och det är liksom fin inramning. Han, vet han, Tony, jag läste innan till Tony Lavette. Hugo Lavette heter han som har gjort den. Som du säger, det är anhöriga som och även läkarna som får komma fram. Men den är väldigt liksom, icke-dömande. Den bara lyfter fram så här sakligt. Det här hände. De går inte in så särskilt mycket på det medicinska. Utan... Men det är inte så mycket skuldbeläggande åt något håll.
Nej, men det känns, och det är ganska fint tycker jag. Det är väl också det som gör att den blir gripande.
Därför faktiskt. Att, i alla fall för mig, så ställde det då bara massa frågor. Alltså den ställer massa frågor. Och så kommer jag, och det är kanske därför vi sitter och pratar om det nu.
Mm.
För att många andra dokumentärer kan ju vara så här, en journalist har en idé om varför någonting hände. Som de får fram på något sätt.
Mm.
Men här är det ju bara massa, det ställs massa liksom outtalade frågor som väcker massa starka tankar.
En annan grej som jag tänkte på, om jag nu ska liksom bli lite mer teknisk kring den här dokumentären.
Mm.
Det är ju hur fragmenterad vården är.
Mm.
Och då menar jag faktiskt inte bara att han flyttas mellan tre olika sjukhus. Det blir så konkret fragmentiserat då. Men jag tycker att det här är någonting jag däremot känner igen. Alltså att det finns en väldig fragmentisering kring vården kring en patient.
Mm.
Att de flyttas mellan kliniker på samma sjukhus. Eller att det hela tiden byts personal. Av förklarliga skäl. Jag menar, personal kan ju inte jobba dygnet runt och sådär. Men ändå, att det inte finns någon tydlig ansvarig doktor, vilket de här anhöriga efterfrågade och liksom kände att de inte fick vettig information initialt i förloppet, om jag förstod rätt. Och sen kom den här Folke då och blev liksom ansvarig.
Mm.
Och att det ska behöva ta flera veckor innan det sker är extremt märkligt och verkligen en väldigt dåligt kvitto på hur svensk sjukvård fungerar idag.
Ja, fast nu, jag undrar om vi inte pratar ett ganska tydligt Stockholmsperspektiv här. Om du kommer in till ett sjukhus, ett mindre sjukhus i landet, så har du ju en större chans att få träffa samma läkare liksom på avdelningen. Det är flera läkare in i systemet här.
Så må det vara, det vet jag verkligen inte. Ja. Och jag kan erkänna att det är ett fullständigt Stockholmsperspektiv. Jag har aldrig satt min fot på ett sjukhus utanför Stockholm förutom Uppsala Akademiska, och det är väl samma problem där som här. Så det må det vara. Om det är så som du säger, så är det en ännu värre kritik mot Stockholms sjukvård i så fall.
Ja,
därför att chansen att träffa samma läkare i Hudiksvall, jag menar, den läkaren måste ju också vara ledig, hämta barn och så vidare.
Mm.
Det vill säga... Och trots det menar du att det finns en större kontinuitet i Hudiksvall. Då betyder ju det att vi har ett system här. Och det är så det är min uppfattning.
Mm.
Vi har ett system här som överhuvudtaget inte tar hänsyn till eller värnar om kontinuitet. Det är liksom inte ens med i aspekten när man planerar sjukvården i Stockholms läns landsting eller schemaläggning i Stockholms läns landsting.
Mm.
Det är inte en faktor som man tar hänsyn till. Och då blir det här konsekvensen.
Mm.
Och det är en icke-empatisk sjukvård.
Nej, men om man bara liksom rent konkret pratar lite om det här med, för du är inne på att man borde återinföra PAL-skapet, eller hur? En patientansvarig läkare.
Absolut.
Ja. Och det tror jag Läkarförbundet också vill.
Mm.
Och om man bara tänker själv, så tycker jag att om man kommer till sjukhus och sen så träffar man en patient för första gången, och sen ser man patienten dag ett och sen dag två, och sen dag tre så försämras samma patient.
Mm.
Då är det ju ganska lätt om man träffar patienten dag två och dag ett att känna, men gud, nu har ju någonting hänt här.
Mm.
Det här måste jag agera på.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Jämfört med att om man kommer första gången dag tre och sen är det någon anhörig som kanske säger, ni måste hjälpa mig, titta, Kalle här är jättedålig. Så här brukar det inte vara. Liksom. Då kan man ju kanske själv tänka, ja, men vadå, han är 80 år gammal och han är på sjukhus och så himla dålig är han väl inte och sådär.
Nej.
Alltså
det är en jätteviktig poäng. För att, nu sa jag att det var oempatiskt med fragmentisering, men det du säger här och som jag verkligen stödjer, det är ju att det är patientosäkert.
Mm.
Den andra aspekten av det, om man ska ta ett rent strikt läkarperspektiv, det är också att det är väldigt mycket tråkigare att vara läkare.
Ja,
det... För det är ju det här fantastiska att vara läkare, att man upptäcker dag 3 att det är lite mindre rosor på kinderna och att man agerar långt innan liksom, katastrofen är där. Och den här kontinuiteten, det är ju någonting som är viktigt även för oss.
Det är jätteviktigt. Och en sak, om man själv då inte har kontinuiteten, då hoppas man att sjuksköterskorna har det. Men även de har ju önskescheman och hoppa mellan tider och sådär. Och liksom, vårdlag och så på en avdelning. Så att även de kan ju då hoppa mellan patienter och inte följa. Så då har man inte kontinuiteten där heller. Så man kan inte få en rapport av dem heller.
Men det beror alldeles på, det vi pratar om nu beror ju väldigt på vad det är för tillstånd man söker för. Alltså, nu pratar man akut sjukvård främst, eller hur? Det är ingen del.
Nej, men alla sjukdomsförlopp som har lite dynamik i sig.
Ta till exempel en hematologisk patient som är känd. Det är som man har en hematologisk sjukdom.
Mm.
Och så kommer man in och så är man försämrad.
En blodcancer.
Då finns det ju oftast... Nu känner jag bara till Stockholm, men någon slags PAL. Det finns några få läkare som kan en viss sjukdomstyp.
Mm.
Och då och även om den patienten kommer in till, vi säger då, liksom Södersjukhuset och är försämrad inom blodförgiftning, så kanske den patienten läggs på en akutvårdsavdelning där det finns många olika läkare som jobbar dag och helg och natt och sådär. Så kommer den patienten liksom sugas upp av oftast den huvudansvariga hematologläkaren. Så kommer gå dit till den avdelningen. Så kommer vara den som står för den.
Så de har alltså ett palskap, försöker du säga?
Ja, men det är ju mycket. Och det menar jag, det beror alldeles på vilken sjukdomsgrupp du pratar om. Njurmedicinerna, njurläkarna har liksom ett sånt ansvarstänk. För oavsett om vi pratar palskap rent formellt, så finns det också... Jag tycker jag ser väldigt stor skillnad i... liksom olika specialiteter och hur de tar hand om sina patientgrupper. Mm. Medan andra sjukdomar är mycket mer liksom, ja, men ad hoc. Det finns en kader av läkare som kan ta hand om det här tillståndet. Och då kan det spränga roll den som är i tjänst ta hand om det tillståndet.
Oj, nu fick jag nästan tanketrängsel. Jag vill säga 3 saker.
Ja.
Det ena jag vill säga är att jag tror att det skiljer sig mellan olika. Jag tror att om man har en jätte ovanlig sjukdom som en doktor är liksom superspecialist på, särskilt på det nya Karolinska sjukhuset, så får man en kontinuitet och optimal vård. Men sorry to say, 99,9% av Sveriges befolkning lider av folksjukdomar och inte av den här specialcancern i distala appendix tredjedel som då någon professor på KS är expert på.
Mm.
Så att vi kan inte bygga en sjukvård där man måste vara superspeciell i sitt tillstånd för att få kontinuitet.
Absolut.
Och jag menar det, men jag bara säger det.
Ja, visst. Och om det är 1% eller 5%. Men jag menar bara att det finns sådana sjukdomsgrupper.
Ja.
Och där är det lyx. Där funkar specialistvården väldigt, väldigt väl.
Mm.
Har du ett barn med cystisk fibros till exempel, så finns det liksom en fantastisk vård och det finns en fantastisk kontinuitet. Oavsett om det är akut eller liksom det kroniska mottagningsbeslökstillståndet. Så att, jo, men du skakar på
det. Nej, men jag skakar inte.
Jag tycker att det finns en sån fall. Men sen håller jag med. Sen pratar vi om övriga 90% av det. Och där funkar det uruselt. Ja. Det är den fragmentiseringen som är nu värdelös.
Absolut. Ja. Det andra jag vill säga är, jag vet inte om hematologen är specifik på det här, men när det gäller andra typer av cancrar så har ju radiumhemmet fått svidande kritik just för bristande kontinuitet. Så även om man har en väldigt svår kronisk sjukdom så verkar det inte heller funka alltid.
Nej, nej.
Men det tredje jag vill säga, som jag verkligen vill ge dig rätt i, det är att det skiljer sig. Jag vet också att njurmedicinerna har en helt annan syn på det här. De, skitsamma palskap, det är en titel.
Ja.
Men de tar ett ansvar och de känner ett ansvar för sina patienter. Och det tycker jag är viktigt. Att, det är klart att det ligger också ett ansvar hos oss som individer.
Mm.
Att vi kan inte bara skylla på systemet. Dock vill jag säga att om vi vill råda bot på det här så tror jag inte det handlar om att skicka alla individer till läkare på någon kurs i holistiskt synsätt. Utan jag tror det handlar om att ändra systemet så att det premierar ansvarstagande.
Just det.
Och Därför att jag tror verkligen att den skapar människorna som verkar i det.
Ja,
förstår ni vad jag menar?
Jag tycker att du har en klok poäng. Ja, jag ser...
utan att ta ifrån individen ett ansvar. För jag tycker att det är inte okej att bara säga fan, vi har så himla fragmentiserad sjukvård så jag skiter i den där patienten. Det är inte heller okej.
Nej. Men jag kör på vad du säger. För jag skulle ju helst vilja säga till alla läkare, men snälla, kan inte fler ta ett så stort ansvar som jag vet att till exempel min kollega Attik på sjukhuset gör. Han brinner för varje patient och han tar det som Folke Hammarkvist i den här radiodokumentären. Det tror jag alla kände som lyssnade på den, att det här är någon som går in och tar ett ansvar.
Han
kändes liksom, jag vet inte varför, men han är, jag känner att han är en engagerad läkare. Och det finns liksom såklart många sådana. Men jag håller med om att man kan inte bara säga så här, snälla nu alla läkare, kan ni engagera lite mer och vara lite mer paliga? Utan någonstans måste vi bygga system som premierar det. Jag köper det. Men det är ju bara att vi pratar så svåra saker därför att det är patienter som är nu äldre och multisjuka och de har massa olika tillstånd. Och kommer in, och vem är det som då ska... Det kommer in en patient till akuten som har KOL, alltså lungsjukdom, och så har de också hjärtsvikt. Och så samtidigt har de nu fått en infektion och de har en giktattack. De har fyra olika specialiteter involverade i det lilla korta jag sa där. Så vem ska ha det här helhets- och ta
ja, och det är väl redan där sjukvården är fel. Mm. Om sjukvården är uppbyggd kring specialiteter som... oftast inte innefattar vad patienterna lider av, för de lider av väldigt många olika specialiteter. Då kanske hela den där specialistindelningen är felaktig i sig. Mm. Eller att liksom hela sjukvården är uppbyggd kring att jag vill vara specialist i njurmedicin och du vill vara specialist i kardiologi. Mm. Men en patient har både njursvikt och hjärtsvikt. Mm. Jag menar, det är väl utifrån patienten sjukvården ska vara uppbyggd.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så riktigt känns det inte som att det är idag. Utan det känns som att patienten ständigt är den där pusselbiten som inte passar in.
Ja, precis. För, men då, om vi liksom, så går man runt på något sätt varvet och så tänker man så här, men vi blir bättre och bättre på saker och det är mer och mer avancerad teknik och labb och allt sånt där. Och om vi tar då det här fallet, den här radiodokumentären, så var det ju att det var till exempel en ERCP som skulle göras, en avancerad grej som ett ingrepp så att säga, som skulle göras på den här patienten för att få ut den lilla sten i gallgångarna. Och det kan inte liksom, du pratade om det tidigare, Anders, om att liksom, man måste göra x antal ingrepp per år för vissa avancerade saker för att man liksom ska kunna upprätthålla en kvalitet och få göra de här sakerna.
Nej, men absolut.
Ballongsprängning av hjärtat och sådär. Och det kan inte då göras på Lindesbergs sjukhus och Solna och överallt.
Nej, men alltså, den här, det finns ju en statlig offentlig utredning om det här.
Just det,
och, Måns Rosén som har skrivit den, han landar i att man ska göra minst 30 ingrepp per år och individ.
Mm.
Så att om du sysslar med ECP så ska du göra i varje fall 30 stycken, minimum.
Mm.
Och för det är ju inte heller patientsäkert att släppa lös ERCP hejvilt på alla Stockholms sjukhus.
Men det är två saker som står emot varandra. Jag köper verkligen det där och jag är inte alls emot centralisering. Jag tycker till exempel att det är helt rimligt att man inte gör hjärttransplantationer på alla universitetssjukhus i Sverige. Men den andra aspekten av det här är hur patientosäkert blir det när man börjar flytta patienter mellan sjukhus. Och när det gäller hjärttransplantationer, det är ju sällan händelser. Men gallsten och ERCP, det är ju faktiskt inte sån sällan händelse. Nej. Så där kanske liksom balansen blir annorlunda mellan antal ingrepp och patientosäkerheten i att flytta och
framöver. Ja, och framförallt är det väl så där att när det är elektiv vård, då är det mycket lättare att tänka i de här banorna. Att man ska centralisera och ha en viss volym. Men när det handlar om akutsjukvård, då ser ju uppdraget lite annorlunda ut. Och där måste kanske ett fullt fungerande akutsjukhus klara av vissa minimisaker. Annars kan man inte vara ett akutsjukhus.
Nej, det är sant.
Christian, ska vi säga någonting om den här klyschan oskuret är bäst som du brukar?
Jag vet ju en av dina kollegor som inte håller med om det. David. Ja, men vadå? Nu, i det här fallet, den här dokumentären, så pratar vi om galloperation.
Ja, inte bara det. Han hade också sten i kolidokus.
Ja, men om vi tar bara... Ja, visst. Mm. Men jag menar, en galloperation är... Jag vet inte, jag kan inte procentsatsen, men det är en standardoperation som görs på massa sjukhus och det är sällan några komplikationer. Mm. Men det är kirurgi.
Mm.
Och mycket kirurgi kan gå... Någon gång går det fel.
Mm. Det är svårt,
det kan vara mänskliga faktorn, men det kan också vara väldigt annorlunda anatomi och massa olika komplikationer som kan hända.
Mm.
Mm. Så att det är... Om vi pratar nu mer... Liksom, vi breddar... Vadå? Du håller upp handen, fingret.
Nej, men den gamla klyschan oskuret är bäst. Ja. Den gäller väl framförallt elektiva situationer och mera när man står i olika val. Liksom.
Ja, men jag tänkte säga, när man har olika val. Som jag, jag har gallsten.
Ja, du har gallsten. Ja, men
jag har gallsten, det har vi pratat om.
Ja, det har vi pratat om.
Och det menar jag bara att om jag nu skulle säga så här, men jag tycker så här, liksom, i förebyggande syfte ska jag ta bort mina gallstenar.
Mm.
Det skulle jag kunna... Liksom, tycka och argumentera för med, för en kirurg, då är det är dumdristigt i min värld. Och där menar jag oskuret är bäst.
Mm.
Där är det bättre att vänta i min värld tills jag får gallstensanfall och någon gallblåsinflammation.
Mm.
Men därför att det finns ändå komplikationer och även från din sida med narkosen, det kanske du inte håller med om. Att man kan...
Jo, nej, men jag håller verkligen med dig. Just i det här fallet så var ju inte oskuret bäst. Han behövde en operation.
Nej.
Men det intressanta som man kan dra av det här fallet, alltså han behövde operation, men det här bara visar på att alla operationer, alla ingrepp medför en risk.
Ja.
Och det tror jag inte att gemene man alltid förstår. Jag tror att väldigt många kan bli besvikna när de går till doktorn och doktorn inte vill operera.
Mm.
Så att jag förstår din poäng på något sätt. Att även om det är en sällan händelse, att det blir en komplikation, så är ju inte den är ju inte jämförbar med det eventuella lidandet man har av att inte operera, om det är en elektiv operation, typ i ditt fall gallsten. Än mer om vi pratar om kosmetisk kirurgi. Förstår människor vad de utsätter sig för risk för att eventuellt få lite snyggare bröst eller vad det nu är, större läppar eller whatever. Alltså det handlar ju alltid om att man måste väga risk-benefit.
Ja.
Och den vågskålen blir ju liksom bara pladask åt risk när det liksom inte finns så mycket vinst i själva ingreppet.
Nej.
Och då, alltså jag vet inte varför vi pratar om det, men jag kände att vi ville ha sagt det kring elektiv kirurgi när det finns någon slags, som du säger, riskanalys där i vågskålen. Men om vi pratar akut kirurgi i hans fall nu.
Ja, han behövde operera. Så där kan man ju inte hänvisa den här gamla klyschan.
Nej, men sen en sån här, ett sånt här ingrepp som ERCP då, som vi inte går in på vad, precis vad det står för, men det är ju också en, som du sa, Märit, en risk med det vill säga man kan få bukspottkörtelinflammation. Det är inte alls ovanligt.
Nej.
Och sen tror jag att det är tekniskt väldigt svårt.
Ja.
Alltså det är känt svårt att göra en ECP. Så att
det är några få som måste göra det många gånger per år för att liksom upprätthålla den kompetensen.
Mm, så har jag fattat i alla fall.
Men så, och sen ska vi liksom inte grotta in i det här fallet. Vi har bara lyssnat på den här radioshowen.
Och ingen
radio
har varit inblandad i det, eller hur? Inte jag.
Nej, och vi är inte kirurg. Bla bla bla. Men jag menar bara att sen kan massa saker ha hänt därefter. Mer än där ECP:n eller efteråt i de här olika operationerna.
Men det blir ju också intressant utifrån perspektivet. Om man vet att alla ingrepp går med viss... frekvenskomplikationer, så måste man ju också ha ett system uppbyggt för att kunna hantera och upptäcka dessa komplikationer.
Mm.
Det är väl snarare det man skulle kunna diskutera i det här fallet. Alltså huruvida den här riften på tunntarmen var förväntad eller inte förväntad, det vet inte jag kan inte säga. Men det intressanta är väl liksom hur man hanterade och att den här fragmentiseringen uppenbarligen gjorde att information kring patienten eller upptäckten av att patienten var dålig dålig på något vis fördröjdes.
Mm. Ja, återigen, bara för att förtydliga, det, vi vet inte, men vi, det är det de beskriver i det här radioprogrammet, det vill säga att det var någon slags informationsöverföring från Danderyd till Karolinska Solna som var lite otydlig. Eller det var fördröjt, eller det är, ja, så de framställer i alla fall.
Det framställs som att det var någon journalhandling som inte skrevs ut i tid. Mm. Jag, det där, då bara slog det mig, jag minns så himla väl, det var ju en kvinna vars man har någon allvarlig cancer som skrev ett öppet brev, kommer ni ihåg det här, för nu är det snart 3 år sedan, en sommar, där hon skrev om hur otroligt fragmentiserad sjukvården var som hennes man fick möta. Mm. Hur det hela, alltså jag vet,
var inte 65, det var inte den här 65, alltså.
Nej, det tror jag var en annan, men det var ungefär samma.
Det var en annan.
Men det var ungefär samma kontext, eller samma innehåll. Att alla var jättetrevliga, alla var fantastiska i bemötandet, men ingen hade ansvar och ingen hade träffat dem förut och ingen skulle träffa dem igen, typ. Att det var liksom massor med isolerade enklaver som bara strömmade runt kring den här patienten och hans väldigt svåra sjukdom. Mm. Och hon har myntat ett begrepp där hon säger att journalen har blivit dagens PAL.
Ja, just det. Mm.
Och det där tycker jag är en väldigt tankvärd grej. Att vi förlitar oss på tok mycket. Journalen är den som ska hålla samman allting. Som ska liksom bära patienten i den här fragmentiserade världen. Och ingen information ska gå förlorad. Ett gör det att den här journalen blir... Det blir hur viktigt som helst hur man formulerar sig.
Och att den blir utskriven i tid.
Att den blir utskriven i tid. Ja. Två... Jag tror att det är en övertro. Jag tror inte. En journal kan inte ta över en känsla för och en kunskap om en människa och patient. Mm. Vare sig ur ett empatiskt liksom, försvarbart perspektiv. Nej, men inte medicinsk... heller ur ett medicinskt och patientsäkert perspektiv.
Nej, därför att det är svårt. Nej. Det har vi pratat om förut i den här podden. Att det är väldigt svårt att beskriva i detalj patient. Alltså, labbprov är lätt att rabbla upp. Men,
Nej, och sen så finns det en annan sak. Och det är att när journalen blir allt för omfattande, då blir det ju till slut svåra att liksom läsa och följa i.
Ja.
Det är så många sidor och så mycket information som man vet till slut inte vad är viktigt och vad ska jag titta efter nu och sådär. Viktig information kan drunkna bland allt.
Särskilt liksom i en akut situation där man liksom inte kan sitta och bläddra igenom 500 sidor utan man bara liksom snabbt måste få kontroll på läget.
Ja, men, och därför, det vi säger, det jag i alla fall håller med om där, det är att det... Den här verbala överföringen då man berättar om en patient från en personal till en annan, läkare eller sjuksköterska eller undersköterska, är underskattad och den är underanvänd. Vi slarvar där. Och därför att man skriver någonting och sen så räknar man att läkare eller sjuksköterska som dit patienten hamnar på avdelningen ska läsa och förstå vad det är för åkomma. Men jag menar, ni på intensivvården, ni har ju väl ett bättre system när ni verkligen alltid liksom överrapporterar patienterna i lugn och ro. Ni sitter en halvtimme
och timme
och ni tittar, ni går kanske liksom, ni tittar på patienten, där är patienten 2 meter därifrån och så går ni igenom. Alltså, därför jag för över den här stafettpinnen till dig.
Alltså jag är beredd att försvara det här med mitt liv, alltså våra muntliga överrapporteringar som är en timme där man sitter. Ja. För det första är det ett lärotillfälle för alla deltagande, även de läkarkandidater kan vara med och så vidare, för man diskuterar patienter. Men för andra så är det också så mycket mer kunskap som kommer än när man bara läser daganteckningar. Och jag undrar... jag skulle vilja veta, för det är väl på väldigt många ställen, åtminstone där sköterskor bara har läsrapport heter det va? Alltså de kommer en halvtimme innan de andra går hem, men man pratar inte med de andra, eller alltså det gör man väl såklart, men alltså det är inte det som är, det finns ingen strukturerad form för det, utan man sätter sig vid en dator och så läser man på sina patienter, och sen går det tidigare passet hem. Hur upplever man det? För att jag skulle tycka att det var världens förlust. Och är det någon som har studerat det? Nej, om det liksom har skapat en bättre eller sämre?
Nej, men framförallt tror jag att muntlig rapportering är mycket, mycket mer tidseffektivt. Alltså jag tror
varför har man då gjort så här?
Nej, men jag vet inte det. Jag tror man har gjort feltänket och misstaget att tro att det är effektivt att läsa journal.
Men
det är inte det. Jag tror att det går mycket infektionstäter och snabbare om man
tror
muntligt.
Men tror inte att det är de juridiska aspekterna? Att det som inte är nedskrivet gäller inte?
Nej, men det absolut.
Där har vi bara liksom exploderat i hur mycket vi ska dokumentera. Och så sjuksköterskan och undersköterskan sitter och liksom dokumenterar allt hela tiden. Så det som inte är skrivet, det gäller inte.
Nej, men betyder det, nej just det.
Nej, men det är väl det som är huvudskälet.
Men det är återigen att det liksom skapas dessa monster inom sjukvården. Nu då hela journalen blir som ett jävla monster. Och den här juridiken kring det. Och ni förstår hur länge, det kommer ju bara bli mer och mer att man sitter och skriver journal. Om allt ska finnas med där, om man kan bli stämd om det inte står där. Och om hela patientsäkerheten och kontinuiteten ligger i att varenda grej är skriven i journalen. Ja, då kommer det sluta med att vi aldrig träffar patienter överhuvudtaget. Utan bara sitter och skriver journal. Alltså förstår ni, det är liksom, det är som ett monster som bara växer av sig självt. Jag vet inte, det är...
Ja, och det är svårt att, ja, men precis, och svårt att bara bryta det monstrets framfart. För att till skillnad från när du sitter på IVA och överrapporterar 3 eller 5 patienter, så är det här som att du jobbar på akuten och du har liksom 10 patienter och 5 ska du liksom överrapportera, därför nu går du och så lämnar du över till nästa läkare eller sjuksköterska. Jag menar, det är en fråga om mängd. Så många patienter.
Men det där har jag funderat på akuten. Nu var det många år sedan jag jobbade på akuten. Men, och där säger man att det går inte att göra på något annat sätt. Jag menar, man måste ju få gå hem någon gång. Mm. Eller hur? Så att man vill, jag kan inte jobba dygnet runt. Det vill säga att jag måste överrapportera patienter. Mm. Ja, men återigen, systemet där är uppbyggt att man ska ta patienter till... Om jag slutar 8 så ska jag ta... en ny patient 7:45. Mm. Börja så gott du hinner och så rapporterar du över till en kollega. Mm. Då kanske det faktiskt är mer patientsäkert, mer empatiskt och mer effektivt att jag inte tar någon patient efter 7, utan bara ser till att avsluta mina patienter. Mm. Kanske jobbar över 20 minuter för att avsluta den sista patienten. Och sen kommer nästa person 8 och börjar från scratch. Mm. Därför att är det någonting som jag tyckte kändes sjukt liksom shaky på akuten, det var ju då man hade fått överrapporterade.
Absolut.
Man bara, hur var det nu då? Och hur var det? Och du vet, man har inte sett den från början och liksom har den deteriorerat eller inte.
Det kan man göra någon spännande studie på, alltså överrapporterade patienter.
Det är de som det går sämst för, ja, det är helt säkert.
Jag är helt säker på det också. Och så vissa tider på dygnet och sådär. Men, och jag rättar mig själv därför att jag tycker att det finns visst saker att göra där. Förlåt, först vill jag bara säga att så där tror jag visst många jobbar. Att man slutar 8, men jag tar inga patienter efter 7, för jag vill avsluta.
Men då finns ju någon som springer och skriker om 4 timmars regeln.
Men jag menar bara att man kan definitivt göra det där bättre. Det vill säga att liksom, man måste... verbalt sätta sig och överrapportera patienter via våra system SBAR till exempel. Och titta på, och samtidigt går det ut och titta på patienterna. Det skulle vara tvång, ett måste.
Mm.
För att jag håller med dig, Anders, som att det är sjukt mycket mer effektivt.
Mm.
För du innefattar så mycket små liksom, subtiliteter och liksom också hur du säger, och du pekar och säger, kolla på det här knät och så klämmer och känner och sådär.
Mm.
Som du inte kan formulera i text.
Det är ytterligare en sak jag tänker på avseende den här dokumentären. Mm. Och det var, tycker jag, nästan det mest gripande i hela dokumentären, när mamman beskriver hur hon åker in till sjukhuset, tror jag, bara innan jobbet.
Ja,
att hon bestämmer sig lite spontant för att göra det.
Väldigt tidig morgon.
6 på morgonen. Mm, mm. Och går in på en relativt tom korridoravdelning. Mm. Och så går hon in på rummet där hennes son ligger. Och hur hon hittar då den här... i normala fall fullvuxna, välfungerande mannen.
Mm.
Liggandes halvnaken eller helnaken, det vet jag inte. Och liksom nästan håller på att glida ur sängen och uppenbarligen är väldigt förvirrad. Mm. Och liksom mentalt påverkad. Och hur, dels hur förfärande det måste vara för henne. Jag tyckte hon verkligen förmedlade en känsla som gjorde att jag liksom bara... det bara panikade i mitt bröst.
Mm.
Men också hur jäkla... känslig markör det är för att det är någonting riktigt illa på gång, det här när man börjar liksom bli påverkad kognitivt.
Absolut.
Och att det kan ju vara relativt lätt att upptäcka på den här 30-åringen, men som du sa i början här när du pratade om Kalle som var försämrad tredje dagen och som är 80 år, där tänker man, ja, men han har ju urinvägsinfektion och är 80. Eller så är det där att han är på väg att gå in i en riktigt svår sepsis. Och den här nya sepsisdiskussionen,
sepsis 3,
ja,
cue so far.
Alltså det finns en ny diskussion om hur man ska definiera sepsis då, som är blodförgiftning. Och den stående grejen i det är väl att en av de viktigaste markörerna, den mest känsliga markören,
en av 3 viktigaste,
är just kognitiv påverkan. Och när jag läste det så kände jag att det känner jag igen. Jag tänker tillbaka på fall som det har gått riktigt fort med och som har varit riktigt jäkla sjuka inom med ett väldigt snabbt förlopp, så har de varit mentalt påverkade innan man har kunnat se det på puls eller på blodtryck eller på något annat väldigt tydligt.
Mm.
Och även här då så kommer det om den här stackars Rickard som liksom i ett tidigt skede då blir påverkad mentalt.
Mm. Verkligen.
Om man ska göra en snabb utvikning för läkarna där ute om Q-soffa.
Ja.
Nej, men just altered mental status, alltså kognitiv påverkan, den markören väger ju tyngst mortalitetsmässigt i Q-soffa.
Ja.
Den är tyngre än
andningsfrekvens och blodtryck.
Ja.
Mm.
Och laktat. Vilket förvånade mig lite.
Mm. Mm.
Jag är en obotlig pessimist och här har jag fått liksom alla mina farhågor om det dysfunktionella svenska sjukvårdssystemet bekräftat via den här dokumentären.
Mm.
Och så har vi nu gottat oss i det i 40 minuter. Mm. Och då vill jag ändå avsluta med att säga att jag fick verkligen hopp om framtiden i måndags.
Mm.
I ett visst sammanhang så träffade jag en större grupp läkarstudenter, tror jag, från olika terminer. Och jag tror kanske att det var några AT-läkare där också. Oklart.
Okay.
Och vi diskuterade bland annat vissa saker kring svensk sjukvård. Och jag tyckte de hade så klar syn på vad som är fel. Så klar syn på hur de skulle vilja ha det. Hur en läkares vardag bör se ut kring patienten.
Mm-hmm.
Och det fanns en kämparglädje. Och det här är ju de som kommer nu.
Mm.
Och som kommer att bli våra kollegor. Och som vi kan förändra det här systemet med. Så jag tror på revolution.
Revolution också.
Ja, jag visste att Anders skulle reagera på det ordet. Men jag säger det igen. Revolution.
Men det var jättebra att vi avslutade med någon positivitet. Men då blev man ju nyfiken på allt. Vad sa de? Hur ska vi förändra sjukvården? Men det kanske vi tar då. Ja, vi bjuder in dem.
Ja,
representanter.
Ja.
Ja, men ja, bra. Mm. Vi slutade det här dystra avsnittet ändå i dur. Tack Märit.
Mm.
Och tack alla ni som lyssnar. Tack alla ni som hör av er till ronden. Det är väldigt kul. Så ni kan mejla in på rondenpodcast@gmail.com eller följa oss på Twitter, rondenpodcast, eller Instagram, rondenpodcast. Instagram inte så mycket nu för tiden. Annars.
Nej, jag har ju fått backning av dig.
Ja.
Och av Siri.
Bra.
Mm. Så att jag tänker faktiskt skärpa mig.
Bra. Du är dessutom pappaledig i höst, så att då har du oceaner av tiden. Ja,
absolut. Men märker vi aldrig på om det där. Hon liksom smittar under
hela
tiden.
Hon har inte Instagram.
Nej.
Men tack för idag. Tack Märit. Vi ses om 2 veckor.
Vi hörs.
Ja, bra.
Hej.